Kapitel 1. När den första kulan träffade mig i bröstet tänkte jag på min dotter. Det är i varje fall vad jag vill tro. Förlorade snabbt medvetandet. Jag minns faktiskt inte ens att jag blev skjuten. Jag vet att jag förlorade en massa blod. Jag vet att en annan kula snuddade vid min hjässa, men då hade jag antagligen redan tuppat av. Jag vet att hjärtat stannade. Men jag vill fortfarande gärna tro att jag tänkte på Tara när jag låg döende. Upplysningsvis såg jag inget skarpt ljus eller någon tunnel. Eller om jag gjorde det, minns jag inte det heller. Tara, min dotter, är bara 6 månader och låg i sin spjälsäng. Jag undrar om skottlossningen skrämde henne. Det måste den ha gjort. Hon började antagligen gråta. Jag undrar om det är bekant om en enerverande ljudet av hennes gråt på något sätt trängde igenom töcknet. Om jag på någon mental nivå faktiskt hörde henne. Men återigen har jag inget minne av det. Det jag emellertid kommer ihåg är det ögonblick då Tara föddes. Jag minns att Monica, det är Taras mor, krystade en sista gång. Jag minns att huvudet blev synligt. Jag var den första som såg min dotter. Vi känner alla till livets vägskäl. Vi känner alla till hur vi öppnar en dörr och stänger en annan. Livscykler, årstidernas växlingar. Men det ögonblick då ens barn föds, det är mer än överjordiskt. Man har gått igenom en sorts portal som är Star Trek. En sorts verklighetsomformare. Allting är annorlunda. Man själv är annorlunda. Ett enkelt element som påverkats av en kraftfull katalysator och omvandlats till något som är mycket mer sammansatt. Ens värld har blivit mindre. Den har krympt i sina dimensioner till en massa på, i det här fallet, 3 kilo och 143 gram. Att vara far gör mig förvirrad. Ja, jag vet att jag efter bara 6 månader i jobbet fortfarande är amatör. Min bästa vän, Lenny, har 4 barn. En flicka och 3 pojkar. Marianne är äldst med sina 9 år och den yngsta har just fyllt 1. Men den lyckligt gifte ständiga min och golvet i stadsjipen, ständigt fläckad av intorkad snabbmat, påminner Lenny mig om att jag inte vet någonting än. Jag håller med. Men när jag går hopplöst vilse eller blir rädd i faderskapets värld och tittar på det hjälplösa byltet i spjälsängen och hon tittar på mig, då undrar jag vad jag inte skulle göra för att skydda henne. Jag skulle offra mitt liv utan att tveka. Och ska sanningen fram, skulle jag i ett trängt läge offra ert också. Så jag vill gärna tro att när de båda kulorna träffade mig, när jag sjönk ihop på linoleummattan i köket med en halvätten müslikaka i handen, när jag låg orörlig i en växande blodpöl, även när hjärtat slutade slå, då försökte jag fortfarande göra någonting för att skydda min dotter. Jag återfick medvetandet i mörkret. Först hade jag ingen aning om var jag var. Sedan hörde jag pipen till höger om mig. Ett bekant ljud. Jag rörde mig inte. Jag bara lyssnade på pipen. Hjärnan kändes som om den hade marinerats i sirap. Den första impulsen som gjorde sig gällande var primitiv. Törst. Måste ha vatten. Jag hade inte trott att halsen kunde kännas så torr. Jag försökte ropa, men tungan hade torkat fast i munnen. En gestalt kom in i rummet. När jag försökte sätta mig upp var den intensiva smärtan i nacken som ett knivhugg. Huvudet sjönk tillbaka. Sedan blev allt svart igen. När jag vaknade nästa gång var det ljust. Skarpa strimmor av solljus föll in genom persiennerna. Jag blinkade mot dem. En del av mig ville höja handen och blockera solstrålarna, men utmattningen gjorde att kommandot inte nådde fram. Halsen var fortfarande helt hoptorkad. Jag hörde någonting. Plötsligt stod en kvinna böjd över mig. Jag vred på huvudet och fick se en sjuksköterska. Perspektivet, som var så olikt det jag var van vid, gjorde mig omtumlad. Ingenting kändes rätt. Det borde vara jag som stod och såg ner, inte tvärtom.